Hej kära radiolyssnare, det här är Tyresö närradio 91,4 MHz eller på webben nätet www.tyresoradion.se, och så finns något som heter appar också som jag inte begriper mig på. Idag så träffar jag Julia bland annat, och du ska få säga ditt efternamn så att det blir riktigt, och sen också Alejandro Usano. Det ja, trodde jag att jag klarade av.
Det stämmer.
Lite kort så här, presentation av er själva. Vem är Julia?
Ja, hej. Jag heter Fiducik, efternamn.
Ja, det var det som jag hade svårt för.
Ja, precis. Ja. Och jag kommer från Tyres och jag har bott här sedan 99.
Ja.
År 99. Och jag jobbar och pluggar på universitetet just nu.
Ja.
På Södertörn. Och ja, det är väl det. Jag jobbar som frisör annars och har gjort det i många år.
Men nu pluggar du vidare?
Jag pluggar vidare och jag pluggar.
Men bor här i Tyresö?
Ja, jag bor här i Tyresö.
Och Alejandro, du då?
Jag heter Alejandro Sano och har bott i Tyresö på drygt 5 år ungefär. Aktiv i Miljöpartiet, som Julia också är nu. Sitter i socialnämnden bland annat, jobbar som asylförare på posten.
Men jag har ju bjudit in er av ett speciellt skäl, och det tycker jag ni kan få berätta själva. Ni har ju gjort, i mina ögon och öron, en god gärning. Ungefär som man vill att scouter ska göra så här, och få ett märke på sin scoutskjorta. Mm. Vad har ni gjort?
Det är så här att jag promenerade förbi en ICA och såg att en människa satt ute och tiggde där. Jag tyckte att det såg inte så trevligt ut eftersom han hade väldigt tunna kläder på sig och det började bli ganska kallt ute. Och där promenerade jag förbi honom i flera dagar då. Och försökte tänka ut liksom, vad kan jag göra? Vad kan jag göra för att förändra någonting? Åtminstone för en individ, om jag kan. För att jag har ju levt som singelförälder ganska länge och jag har ett barn också, så jag har inte det så himla, jag är inte så himla rik. Men jag tänkte att man kan väl göra någonting annat kanske. Och sen en dag då det blev riktigt, riktigt kallt, så jag kunde inte låta bli att gå fram till honom och fråga: hej, vad heter du? Kan jag hjälpa dig med någonting? Och på det sättet så har vi börjat prata. Jag frågade honom om han kunde prata engelska och han sa ja, men han förstod inte vad jag sa. Jag försökte tilltala honom på engelska och då fick jag plocka fram min telefon och genom Google Translate försökte vi kommunicera. Och jag insåg ganska snabbt, ja, men han kan skriva och han kan läsa. Han kan skriva, så han skrev ju vad han liksom, om han inte förstod någonting så skrev han ner det. Och så på det sättet så kommunicerade vi. Och sen så gick jag upp i min lägenhet igen och frågade min son om han kunde tänka sig att skänka lite saker till honom. En tjock jacka som han inte använde och skidbyxor och så vidare. Och så jag frågade den här killen som satt och tiggde. Det visade sig att han kom från Rumänien. Och han såg väldigt, som sagt, tungklädd ut och hans skor var sönder och ja, det såg inte bra ut helt enkelt. Så nästa dag så återkom jag igen. Jag slängde upp en förfrågan på Facebook om någon kunde tänka sig och skänka lite saker till honom. Och jag fick lite gensvar här och där, men inte så mycket. Och jag återkom nästa dag och jag frågade honom om han ville gå med mig till centrumet. Och han frågade mig varför. Och jag sa, för att jag ville köpa skor till dig. Och han sa, okej. Och sen på vägen dit så plockar han ut sitt pass och visar till mig att ja, jag är så tacksam för att du köpte till mig cigaretter igår och du hämtade tjocka kläder till mig och dittan och dattan. Men jag vill visa vem jag är. Och det var verkligen, verkligen någonting som fick mig nästan att vilja gråta. För att jag har inte Jag har inte på något sätt förväntat mig eller frågat honom om att legitimera sig. Och jag tänkte, herregud, är det så här vårt samhälle ser ut? Ska vi liksom legitimera oss för varandra, vilka vi är, för att vi ska kunna på något sätt få något slags så förtroende för varandra och visa lite medmänsklighet? Och sa, nej, men du behöver inte. Det är klart att jag tittade i passet eftersom han visade till mig och sa, det här är jag. Mm. Han pekade på sitt namn och jag är 23 år gammal. Hur gammal är du, frågade han mig. Ja, och på det sättet. Och min sambo har följt med oss. Och när vi har väl kommit fram till centrumet, då tittade han på mig och sa att problema. Vad då för problem, frågade jag honom. Ja, men jag stannar här, visade han till mig. Jag går inte in där. Varför då? Nej. Så fortsatte det. Jag menar, under den tiden som nu har det gått 2 veckor exakt, och under den tiden så har vi vistats överallt tillsammans. Jag har tagit med honom till mitt universitet och han har varit med mig på olika möten och träffat människor. Han har varit hemma hos folk. Jag har sett väldigt ofta att han reagerar på att gå in någonstans. Det är ett problem för honom. Eller har varit. Han har varit rädd för att människor skulle hoppa på honom eller trycka ner honom. Eller han har alltid velat liksom stanna utanför och vänta. Frågat mig flertal gånger när vi var till exempel på väg till Södertörn, till högskolan då. Men jag får inte komma in där. Får jag komma in där? Är det okej? Okay? Ja, säger jag. Det är okej. Okay. Som sagt, alltså, den första dagen när vi handlade skor till honom, vi var tvungna ju. Eller vi insåg ganska fort, nej, men vi kommer inte härifrån om vi inte handlar allt till honom, för att på det sättet som kläderna såg ut, det är ju, alltså nej, vi kunde bara inte låta bli liksom. Och sen så gick vi även till, han skulle ju då duscha, tänkte jag. Han kunde inte sätta på sig, han skämdes så otroligt mycket. Han skulle byta kläder och han sa, jag kan inte byta kläder för titta, det här är så smutsigt. Jag kan inte sätta de nya skor på mina smutsiga strumpor. Han skämdes så liksom gå in i affären och prova ut saker. Och jag sa till honom, men du, jag har en idé. Jag vet var du kan duscha. Och han sa, var? Så allt det här liksom med hjälp av Google Translate igen. Så det tog en viss tid. Och jag sa, jo, men vi går till Friskis och Svettis här. Och vi säger att du vill provträna. Och vi gick dit, jag, han och min sambo, med alla väskor och allt. Jag sa till dem, ja, här har jag en kompis som vill provträna. Ja, och det fick han. Jag visade till honom var omklädningsrummet var och jag sa, jag och min sambo, vi sitter här och vi väntar på dig. Du har en timme, du kan duscha och du kan basta. Och vi sitter här och vi kan dricka kaffe sen och... Alla var ju helt slut för att vi var ju ute en hel dag och det var så himla energikrävande och förstå varandra, att prata med varandra genom Google Translate och också att på något sätt bemöta den här rädslan och den här som han hade då. Massor med känslor. Men vi kom nära varandra jättesnabbt. Det kändes som att, åh herregud, jag har gått förbi honom. Jag visste inte liksom vem det var. Och nu plötsligt så känns det som att det är en person som jag har alltid känt.
Får jag fråga dig, Alejandro, hur kommer du in i bilden?
Jag kommer lite i bilden först och främst. Jag känner Julia från Valle förra året. Och jag såg i Julia en människa som har mycket energi och mycket att lägga till i samhället då. Och sen vi chattade och mannade via rankeeper lite grann. Jag litar på henne först. Frans och först. Och en dag vi bestämde oss, jag sa till Julia, kanske vi kan åka till hans ställe och kolla hur han bor och ta några bilder för att visa till folk hur det ser ut verkligheten. Jag är lite journalist.
Samhällsreportage. Uppdrag granskning.
Ja, någonting som. Jag är ganska bra om jag lägger mig på den där, jag är ganska bra på den där. Men, och sen vi träffade I kyrka, de drack kaffe lite grann med Google Translate, datorer och sådär. Också jag fick den där känslan från Daniel. Jag vet inte, det var någon kemi också man, när man har kompisar och sådär. Jag kände att det var en person som det gick att lita på. Jag litar ganska mycket på folk. Ibland, ganska ofta råkar jag illa faktiskt, men jag ångrar mig inte därför. Den de där gången som jag råkar illa är de andras fel, inte att jag är snäll. Typ. Då jag kom på olika lösningar på hur kunde vi förbättra hans situation för att sova. Han sov i en tält mitt i skogen, 5 kilometer in i skogen. Och det var kallt och sådär. Och sen jag kom på i där ute i Tiresta finns ett par stugor som är överlämna, över, hur säger man,
övergivna.
Övergivna. Och jag visade honom och sådär. Och först tackade han ja, det är öppet där. Men sen han är lite rädd på mörkret och skog. Typ, från, jag tror de har inte där borta, de är inte skogmänniska kanske som oss. Och de har lite svåra att lita, att ha den där trygghetskänslan som vi har här i Sverige. Ibland han springer bort till stugan nu, i en skugga därför han är rädd. För det blåser, det mörk, du vet. Men sen som han, så jag är rädd att vara ensam där. Jag sa, okej, jag tar dig hem till mig. Jag bor i en stuga som jag är som inneboende typ. Där ute i Tiresta, en liten gård som finns i Tiresta. Jag hyr en liten sommarstuga som de har. Och det finns plats till en annan person. Och jag tog honom, jag bjöd honom, vill du bo hos mig? Och han tackade jag på en gång. Därför han också hade den trygghetskänsla att vara med mig också, som med Julia. Han litar på oss. Och då jag tog hem honom. Och här går jättebra faktiskt. Han är så tacksam. Och typ, den där stugan som många har i Tires eller i Sverige, så jag aldrig i livet skulle bo där. Typ, därför är utanför alla...
Det ligger ödsligt, eller?
Ja, typ 1 kilometer in i skogen. Man måste går inte att köra bil fram till stugan. Hur säger man? Det är standard, helt... Ja. 100 gånger mindre än lägenhet här ute. Men det är jättemysigt faktiskt. Och han sover på en soffa som bäddsoffa som jag har där borta. Och vi umgås tillsammans. Det är jättekul att ha honom faktiskt. Han är en jätterolig person. Och hacer den där positiv inställning på livet trots alla bekymmer som han har, en sjuk mamma i Rumänien till exempel som han försöker skicka pengar för att hjälpa till med doktor, och jag vet att det är sant den där. Jag känner hans familj via typ Skype, jag har sett hans systrar till exempel, pratar lite grann med dem. Det är en familj faktiskt, och han har ingen annan val än att vara här. Varannan gång som han ser sin familj, tårar kommer fram hela tiden.
Ni lyssnar på Julia Feduki och Alejandro Ozano som berättar om sitt lilla strå till stacken i den enorma folkförflyttning vi just nu upplever i Europa.
Får jag fråga då, hur bedömer ni framtiden? Vad gör ni för att det ska bli ett happy end av det här? Eller?
Julia är som tar lite mer hand om den där delen. Jag tar lite om logistik. Hon tar på den andra delen.
Jag tänkte att det är lite så här. Det här med den situationen som han befinner sig i. Det är väldigt komplicerat. Och den situationen, vi ser det överallt i Stockholm idag till exempel. Och även i Tyresö att människor kommer från Rumänien bland annat. och att de tigger här. Det här är ett stort samhällsproblem och det är ett problem som inte kommer att försvinna någonstans. Utan jag skulle nog säga att det är ett växande problem. Och om man inte börjar ta tag i det nu, idag, så kommer vi att få se... Vi kommer att få flera människor som kommer hit och lever här hos oss på det här sättet som är omänskligt. Det får inte vara så. Så min tanke... Det här är ett sånt jättestort problem. Men nu handlar det här programmet om en person. Men det kan ju appliceras. Hans öde och hans nuvarande situation, den är väldigt lik tusentals andra människor som har varit diskriminerade i många, 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 alltså generationer. Hans folk har varit diskriminerade i många, många generationer. Och vi kan inte blunda för det längre. För här finns de. Och det här har blivit liksom vårt problem på något sätt. För honom personligen, alltså jag hoppas ju att det här kan skapa någon slags... Det här kan vara en början för att vi tillsammans gör någonting åt det här. Vi tillsammans, då menar jag här, vi svenskar som lever här i vårt samhälle. För honom personligen så hoppas jag... Vi har pratat med tolk bland annat och jag har frågat honom vad han vill. Det var min första fråga. Vad vill du? Han sa, vad vill du göra? Vad vill du? Hur ser du din framtid? Och han sa, jag vill ha jobb. Jag sa, aha, okej. Okay. Och jag vill bygga ett hus. Och jag sa så här, okej, okay, det är väldigt intressant. Han sa, men jag har inte pengar för att bygga ett hus. För att hjälpa min familj. Och jag sa, nej, men jag kan ge dig verktyg till att göra det. Och han sa, hur? Och jag sa, jo, för att du ska kunna bygga ett hus så måste du först gå i skolan och du måste lära dig hur man bygger hus. Och sen så kanske bygger du hus åt andra och på det sättet tjänar pengar för att senare bygga ett hus åt dig själv och din familj. Jag försökte prata med honom så att han inser att man måste också, det finns vägar till den här drömmen. Men att han, den vägen kanske inte är så himla enkel som man kan tro ibland. Och att just att vi måste på något sätt liksom skapa tillfällen för människor att växa. Att kunskap, vi behöver kunskap, folk behöver utbildas också. Och vi som har verktyg, vi måste kunna vara bara lite mer generösa och sträcka ut den här hjälpande handen och säga så här, här ger jag dig verktyg för att du ska kunna växa som människa och bli oberoende, för det är bra för dig. Man måste kunna övertyga människor om det, men därför så måste man också kunna öppna upp för det och inte bara hålla tillbaka och säga så här, nej, jag kommer inte dela med mig, jag har de här verktygen men du får inte använda dem. Vi har verktyg här i vårt samhälle.
Hur ska du då få in honom i skolväsendet?
Ja, han går redan och pluggar svenska. Och det gör han i Tyresö bibliotek. Där har en volontär startat svenska undervisning som är öppen för alla. Och det tycker jag är fantastiskt. Skolorna och just språkundervisning måste kunna vara öppen för alla. För flyktingar, för papperslösa, för människor faktiskt som finns här. Det måste vara gratis och öppen för alla, tycker jag.
Ja, angående den där om språket, Julia säkert kanske tänkte kommentera sen, men han är inskriven i Arbetsförmedlingen redan och väntar på sina, vad heter nummer?
Samordningsnummer,
och med de där nummer kan gå till SFI sen.
Det är också ett annat problem, att människor som inte till exempel kan då läsa eller skriva, de vet inte vad deras rättigheter är. De vet inte vad de har för rättigheter och ingen informerar dem om det. Det är också en annan faktor som är ganska upprörande i vårt samhälle, att det är ingen som till exempel går fram till dem och försöker hjälpa dem. Jag menar, det finns som till exempel idag, vi har promenerat med honom till centrumet. Och på vägen så har vi träffat en annan kille som var också från Rumänien som sålde tidningar. Och vi stannade till. Och jag sa till honom, kan du fråga vad han heter? Kan vi hälsa på honom och prata lite grann med honom? För att han såg väldigt uppgiven ut. Och jag tänkte, men det är väl bra att vi skapar lite kontakt. Nu har vi liksom att det blir som ett kontaktnät så att människor inte känner sig utanför samhället. Och vi stannade och vi representerade oss för varandra. Och jag frågade honom, vad är det du skulle önska dig? Jobb. Alla vill ha jobb. Eller läsa svenska. Och jag menar, för att på något sätt så man läser väldigt mycket om att människor som tigger, de vill tigga. Man har liksom någon slags syn i samhället som där folk liksom diskuterar hela tiden. Nej, men de vill tigga, de vill sitta. Nej, det är ingen som vill sitta nere på marken -7 grader och tigga och vara kall. Hur mycket kan de tigga? Hur mycket kan en tiggare få ihop på en dag? Jag menar, det är inte mycket pengar. Det är bara inse att vi kan inte blunda för det längre. Vi måste skapa broar. Jag tror du frågade mig innan, på vilket sätt ska jag få in honom? Jag tror på att skapa, på att just sträcka ut en hjälpande hand. Om den här personen vill ta den, vilket jag till 100% övertygad att han vill ta min hand och få den hjälpen som jag kan ge honom i form av kunskap, också kontaktnät. Eftersom jag tar med honom runt och presentera honom för olika människor, så börjar ju folk känna igen honom. Han är inte bara en tiggare längre. Han är en person. Han har en identitet. Och det är så vi borde se i vårt samhälle. Alltså, vi behöver verkligen ändra vår inställning. Vi måste börja liksom se på människor som att ja, alla människor har en identitet.
Får jag bara fråga då så här, att du börjar nämna att han då ska gå i skolan. Först nu då SFI, om jag förstår det rätt.
Och sen nej, det är inte SFI.
Nej, det var Arbetsförmedlingen då?
Nej.
Nej,
det här är, när det gäller språk och det är så här att du får inte, det är massor med regler som är ganska komplicerade. När man försöker sätta sig in i det så förstår man ju ingenting. Det är moment 22. Alltså att som EU-medborgare så har du rätt att börja jobba här från dag ett. Ja. Samtidigt så många arbetsgivare förväntar sig att man ska ha svensk personnummer. Men det kan man ju inte ha om man inte är folkbokförd här. Och man kan inte bli folkbokförd här om man inte arbetar.
Ja, det är moment 22.
Det är moment 22.
Men det jag är ute efter då, om du nu berättar tågordning, hur vi pratar med en individ som du nu hjälper. Hur lång ser du den här processen? Hur lång kommer det vara innan du så att säga kan klippa navelsträngen, om jag säger så, när du kan släppa taget om den här mannen? När står han på egna ben?
Jag vet inte än, för att det här är så nytt för mig. Och den enda gången som jag har på något sätt, jag har jobbat som kontaktperson tidigare, men inte i den utsträckningen som nu. Jag hoppas så snabbt som möjligt. Jag försöker göra en sak i taget. Jag försöker utnyttja alla rättigheter som han har faktiskt här. Och se till att han, som du säger, blir oberoende så snabbt som möjligt. Det handlar om att han ska kunna lära sig svenska så snabbt som möjligt. Att han ska bli registrerad av Arbetsförmedlingen. Att han ska få samordningsnummer. Att han kanske får praktik eller jobb. Så det är de sakerna som han behöver just nu.
Är det någonting ni vill tillägga nu? Jag tänkte så här att, jag vet inte vad som är en bra tidsram, men om ett kvartal eller ett halvår ska vi träffas igen och ni får berätta hur det har gått för mannen.
Absolut.
För vi har väl inte facit i handen nu, som
Nej,
sagt.
Precis.
Nej,
precis.
Mm. jag tackar då så länge. Jag rörs, det är därför jag ville ha er här, för att berätta. Den enskilde kan också göra skillnad för de här människorna. Det behöver inte bara vara staten och regeringen och riksdagen och migrationsverken. Egna initiativ kan också funka.
Ja.
Tack så länge. Förlåt, Alejandro, vill du säga någonting?
Ja, och någon tänker sig att han ger jobb till honom. Han är väldigt duktig och har en vilja som man ser väldigt sällan i vårt samhälle för att jobba i dagsläget faktiskt. Och han är jätteduktig. Bara har lite tålamod att kommunicera med honom. Men det är en vettig person.
Om den där personen som kan ha något jobb så kan de kontakta Tyresöradion.
Tyresöradion är Alejandro Usano är mitt namn. Jag står på Facebook och jag skickar, eller på Eniro står mitt telefonnummer också. Aha. Inga problem.
Alejandro
Usano, U-Z-A-N-U.
Okej. Vi hörs senare och håller vi tummen att allt kommer funka. Mm. Tack ska ni ha.
Tack.
Tack.
Ni har hört på Julia Fedocchi och Alejandro Usano som berättar om sitt lilla strå till stacken i den enorma folkförflyttning vi just nu upplever i Europa.